Ja, det är ju viktigt att vi vet vart vi är på väg. Och när vi vet vart vi är på väg så vet vi också att vi behöver förbereda oss för den platsen dit vi är på väg. Jag ska läsa ifrån Lukas, det 14:e kapitlet idag, som inledning på min predikan. Och där står det som överskrift: från den 15:e versen läser jag liknelsen om den stora måltiden, eller den stora festen skulle jag vilja kalla det. Läser vi från vers 16. Jesus sa det till honom: en man ville ordna en festmåltid och bjöd många gäster. När tiden för festen var inne skickade han ut sin tjänare för att säga till de inbjudna: kom, nu är allt färdigt. Men de började alla ursäkta sig. Den första sa det till honom: jag har köpt en åker och måste gå ut och se på den. Jag hoppas du ursäktar. En annan sa: jag har köpt 5 par oxar och är på väg att se vad de duger till. Jag hoppas du ursäktar. Ännu en annan sa: jag har gift mig och därför kan jag inte komma. Tjänaren kom tillbaka och berättade detta för sin herre. Då blev denne vred och sa till sin tjänare: gå genast ut på gator och gränder i staden och för hit fattiga och krymplingar, blinda och lama. Tjänaren sade: herre, vad du befallde har jag gjort, men här finns ännu plats. Då sade herren till sin tjänare: gå ut på vägar och stigar och uppmana enträget människor att komma in, så att mitt hus blir fullt. Ty jag säger er att ingen av de män som var bjudna ska smaka min måltid. Ja, det här är lite allvarsord, kan man tycka, en sån här dag som en dag, fars dag. Men den här festen som Jesus använde sig av som en liknelse var ju som ett svar på en av gästerna som hade varit som han var ju hemma hos en farisé på besök, och en av gästerna där ställde den här, eller sa till Jesus: salig är den som får bli bordsgäst i Guds rike. Och det var som svar på det tilltalet som Jesus gav den här liknelsen om den stora måltiden eller den stora festen. Och så är det ju så att när man bjuder in, gör först en inbjudan i förväg, och när tiden var inne så gavs det då besked om att festmåltiden var i ordning ställd. Man hade ju tid på sig från inbjudan till dess att festens dag så att säga var inne att göra sig i ordning, både den som var inbjudare och de inbjudna. Och vi vet att Jesus säger ju i Johannes evangeliets 14:e kapitel att han har gått i förväg för att bereda plats. Jag vill att ni ska vara där jag kommer att vara och där jag är. Men nu går jag förväg och bereder plats. Så han är där och förbereder för den stora festen, kan man ju säga. Många, säger Bibeln också, många är kallade men få är utvalda. Och det har ju ställt en del människor inför bekymmer, att man inte ska få komma med i den här stora festen. Men svaret på den betydelsen av den texten handlar väl mer om att de har många är kallade, många är inbjudna, men det är inte alla som respondar, ger ett besked om att ja, självklart, jag kommer. Och så var ju den här stora inbjudningen till den här stora festen, att många kom med olika ursäkter. Man hade köpt oxar, man hade köpt en åker och så här, och man hade till och med gift sig. Tiden från inbjudan till den festen har gjorts färdig är för att inbjudarna, de inbjudna ska kunna göra sig i ordning. Det är ju någonting som pågår under tiden från det att vi har fått den här inbjudan och respondat på den och sen att festen inleds. Vi vet att nu är allt färdigt. Och den här förberedelsetiden, det är ju faktiskt nu där vi befinner oss i tiden. Och det är ju någonting som är kännetecknande för, tydligen var kännetecknande för den här tidpunkten när Jesus gav den här liknelsen. Han tror jag, han gav en respons på hur det såg ut i hans samhälle runt omkring honom. Det här att en man hade köpt en åker och ville gå ut och se på den, och därför kunde han inte komma. Och den som hade köpt oxar och ville ut och testa dem och se hur fort de kunde gå. Och den som hade gift sig skulle ju också pröva och se på sin fru. Alla hade de hade ju ursäkter, och det var ju inte så att det var vad ska man säga, att de diskvalificerades därför att de hade ursäkter. Utan inbjudan stod ju fortfarande kvar. Men man hade någonting som upptog deras uppmärksamhet och deras intresse. Och man prioriterade åkern, oxarna och frugan. Istället för att prioritera det man kanske skulle ha gjort i första hand. Man skulle ha prioriterat festen, den stora festen. I Johannes uppenbarelsebok så står det ju så här om den här festen. Ifrån Johannes uppenbarelse, det 19 kapitlet exempelvis, så läste jag vers 7 och 8. Då står det så här: låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Ty lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Åt henne har givits att klä sig i skinande rent linnetyg. Linnetyget är de heligas rättfärdighet. Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran, till lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Det är ju självklart när vi får en inbjudan med posten om att inbjudan till ett bröllop, så brukar det stå där en viss klädkod som man ger liksom en aning om vad man förväntar sig att man ska klä sig som. Att man inte ska komma med arbetsoverall och skoterkängor, utan att man ska ha en viss standard, eller en viss klädkod ska man följa när man kommer till bröllop, så att man ser när människorna börjar komma att nu kommer bröllopsgästerna. Tur att vi har hunnit göra i ordning. Att de inte kom för tidigt och att de inte kom för sent, utan de kom på inbjudans dag. Att nu är det färdigt, nu får ni komma. Och när man kommer till ett bröllop så är det ju så att man ser att det finns någonting som på något sätt ger vink om att vi är alla bröllopsgäster. Det är alla är klädda på ett speciellt sätt. Det är ingen som utmärker sig på något särskilt sätt annat än möjligtvis bruden och brudgummen förstås. Hur var det nu vid bröllopet som vi var på häromsistens? Någon som uttryckte sig väldigt tydligt om just det här. Att när brudföljet kom in. Vem var det? Var det inte... Ja, vad var det hon sa? Det var så bra. Ja, först kom en svart. Ja, de var ju klädda i sina fina kläder, och även de, det här brudföljet med, vad heter det, brudtärnan som spred blommor eller gick före där, och så kom marschalkerna och så kom brudparet. Men hon såg ju bara de här svartklädda först Emmy som gick och före där med åtföljande av marschalkerna och av brudgummen svartklädda, och så den vitklädda. Det var ju den som var den huvudpersonen enligt Uma. Det var ju hon som var prinsessan. Och det är ju det vi är. Vi är ju de utvalda. Och i den 22 kapitlet i Johannes uppenbarelse så står det just om den här klädnaden också. Vi läste ju om det i den 19 kapitlet också. Då står det i vers 14 i kapitel 22. Salig är det som tvättar sina kläder. Det ska få rätt till livets träd och få komma in i staden genom dess portar. Men utanför är hundarna och trollkarlarna, de otuktiga och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögn och far med osanning. Innanför eller utanför sjöng vi tidigare. Det länge sedan vi sjöng de sångerna. Innanför eller utanför, var ska du stå en gång? Att det finns på något sätt ett allvar i det här. Idag, i dessa dagar, så är det ju här ämnet om Kristi tillkommelse och förberedelsen inför att han ska komma. Någonting som är tabubelagt. Man ska inte gärna tala så högt om det. Och inte predika gärna så mycket om det heller. För att det gör att människor börjar känna sig illa till mods. Tänk om han kommer. Tänk om han kommer idag på eftermiddagen, eller tänk om han kommer imorgon och jag har inte hunnit göra mig i ordning. Det är ju nu det är förberedelsetid. Det stod någonting, jag ska citera det där 19 kapitlet igen. Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Till lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Alltså det finns en period för oss att göra oss i ordning för det här stora bröllopet. Åt henne har givits att klä sig i skinande rent linnetyg. Linnetyget är de heligas rättfärdighet. I dessa dagar så är det en tendens som är ganska tydlig och som är väldigt allvarlig egentligen. Jag har talat lite grann om det tidigare. Och det är upptagenhetens tidvarv vi lever i verkligen. Alltså att alla är vi så upptagna av mångt och mycket som är legitimt och som är självklart. Och så kom de här gästerna som var inbjudna också med ursäkter som var helt legitima och var självklara. Att det fanns ett skäl att säga nej eller att säga ursäkta, men jag kan inte komma. Det var åkern som behövde beses och det var oxarna som skulle prövridas och det var frugan som skulle beses och värderas. Alltså det var legitima ursäkter, men festen skulle gå av stapeln och festinbjudaren var väldigt enträgen med att han ville fylla festlokalen. Och så är det ju än idag att Herren, han vill verkligen, han har gått i förväg och förberett. Och han vill fylla de här platserna som han har förberett. Och frågan är om det kommer att vara församlingsfolk eller om det kommer att vara andra som kommer att sitta där till bords med honom en gång. När tjänaren kommer, anskriet ljuder och Jesus är på färde att hämta hem sin brud. Flera liknelser i Bibeln och flera ställen i Bibeln handlar ju om den här sista tiden och om vad som kommer an på oss. Ett annan liknelse som Jesus använder sig av är ju de berömda 10 jungfrurna som skulle vara på väg så att säga och hade alla med sig utrustning som behövdes för det här, men det var 5 oförståndiga och 5 förståndiga. Och de 5 förståndiga, de hade försett sig. De hade fyllt på sina förråd och de hade olja så att det räckte för dem att komma fram. Medan de oförståndiga, de hade slarvat med det här och de hade bara halvfullt eller halvtomt, beroende på hur man ser det. Men i varje fall så behövde de få påfyllning och de bad sina medsystrar att ge oss av er olja så att vi också kan komma med. Men de insåg alltså att det finns inte möjlighet att leva på en annan människas frälsning. Utan man måste se till sitt eget liv. Och det är ju det här som är lite motsägelsefullt i den bibliska förkunnelsen. Alltså att det kommer också an på dig och mig. Någonting. Gud har gjort mycket. Han har utgett sin enda son och spikat upp honom på ett kors för att dö för oss. Och Jesus, han gick den här vägen av egen fri vilja. Men sen säger ändå Bibeln, som Paulus säger i Filipperbrevets andra kapitel, arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Någonting som redan är färdigt, som Jesus han har köpt oss fria. Vi kan ingenting betala själva. Men ändå så står det, arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Och Paulus, han påstår ju i sitt egen, när han relaterar till sitt eget liv, den här kampen han upplever i sitt inre, att det jag vill det gör jag inte, och det jag inte vill det gör jag. Gode Gud, vem ska befria mig från denna kropp? Han upplevde den här kampen mellan köttet och anden så markant att han höll på att ge upp när han tänkte på hur han själv skulle kunna hantera det här och klara av det. Men så säger han i samma andetag, men Gud vare tack genom Jesus Kristus, vår Herre. Alltså vi får ju den hjälp vi behöver, men frågan är, alltså vi måste ha en inriktning, vi måste visa vår vilja till Herren. Jesus ställer frågan gång på gång under hans vandring här nere på jorden till människor han möter, och som han mycket väl visste deras behov, han kunde läsa deras hjärtan som en öppen bok. Och läsa och lyssna till deras tankar. Det står gång på gång att han visste vad de tänkte. Människorna som var runt omkring honom. Men ändå så frågar han om, vad vill du att jag ska göra för dig? Alltså han frågar efter våran vilja idag. Vill vi gå ut på åkern? Vill vi ut och provharva med oxarna? Eller är det hemmet och frugan som är det viktigaste? Det är viktiga saker för vårt liv, helt klart. Det är inte så att Gud vill slå ner på oss för att vi gifter oss. För att vi skaffar oss 5 par oxar eller en åker. Att vi skaffar hus och hem och en bil med 8 oxkrafter. Eller vad det nu är. Det är inte det. Men det måste finnas någonting som vi sätter högre i prioriteringsordning. Vad är det som är det viktigaste i våra liv? I 1 Korinthierbrevets 10 kapitel så höjer Paulus ytterligare ett varningens finger och säger att den som menar sig stå måste se till att han inte faller. Och i dessa dagar, mina vänner, så är det så pass allvarligt det som händer och sker i kristenheten, inte minst. Som kan skapa total förvirring om inte vi är uppmärksamma och lever nära Gud. Och söker oss närmare honom. Så att vi kan likt Paulus säga att jag vet på vem jag tror. Jag vet på vem jag tror. Jag tror inte på ärkebiskopen. Utan jag tror på Jesus som död och uppstånden. Och nu sitter han på faderns högra sida i himlen och ber för oss. Tack gode Gud. För att han gör det. Vi behöver hans förböner idag mer än någonsin tidigare, vill jag påstå. Jesus, han är så pass sanningsenlig och så pass trovärdig. Och han är väldigt klar och tydlig i sina budskap. Han säger så här, ska människosonen när han kommer finna någon tro? På jorden. Därför han förstod att den här tiden av såldning som pågår just nu i vår värld och i vårt land i synnerhet. Den kommer att sålla agnarna från vetet. Eller skrämma agnarna från vetet brukar jag säga. Alltså det är skrämmande. Och en del blir rädda och säger att att det här skrämselpropagandan, det måste vi få bort. Och därför måste vi fila bort alla vassa kanter i evangeliet så att ingen människa tar illa vid sig och blir sårad. Och kanske känner ett stygn i sitt hjärta och börjar fråga, vad ska vi göra? Utan istället ska det vara så lugnt och fridfullt och ett budskap som smeker alla medhårs. Så att ingen känner sig orolig och börjar fråga, men vad ska jag göra? Vad kommer det an på mig? Men budskapet från Bibeln är oåterkalleligt. Att Jesus, han har kallat, men vi måste responda på kallelsen. Vi måste ge ett svar på kallelsen till den här stora festen. I Galaterbrevet, välkommen Sebastian, welcome. I Galaterbrevet så säger Paulus väldigt tydligt och klart till församlingen i Galatien att ni som började i anden, ska ni sluta i köttet? Alltså det kan bli så att det började bra, men hur blev fortsättningen? När vi vaggas in i slentrianens mörker, så att säga, eller vanans makt brukar man tala om. Alltså att vår tradition, så här har vi alltid gjort och så här har jag alltid gjort, jag. Alltså man blir väldigt lätt en vanemänniska. Och man har sina vanebönor man brukar be. Men det är ju skillnad på vanebönor och bönevanor. Har ni tänkt på det? Och jag tror att det föranleder oss i dessa dagar i all synnerhet att påkalla uppmärksamheten att vi måste hitta tillbaks till bönen. Vi måste hitta tillbaks till bönen, ordet och bönen, som var det viktiga för apostlarna. Att de såg att det började ta tid för dem, allt det andra, det praktiska, som också måste göras. Men nu bad man om hjälp, att nu måste vi se till att vi avskiljer män och kvinnor som kan ordna med det här praktiska utdelningen kring borden. Så att vi får syssla med ordet och bönens tjänst. Det som var det viktigaste för dem som apostlar, som ledare för Guds församling. Och jag känner där att det är ett observandum för mig. Verkligen att hitta tillbaks till prioritering nummer ett, att hitta tillbaks till ordet och bönen. När vi tror alltså att vi står, så måste vi se till att vi inte faller. Den som menar sig stå bör se till att han inte faller. Alltså att ibland så kan det vara så att vi slappnar av och vi jämför idag med tiden när vi var nyfrälsta, när vi var unga och det hände saker och ting runt omkring oss. Och nu är vi klart mycket äldre och vi har en stor portion av erfarenhet med oss i bagaget. Och den ska vi vara tacksamma för och ta lärdom av. Men när den här traditionen på något sätt har blivit ett mönster för hur vi fortsättningsvis har tänkt oss att leva, så måste vi tänka om. Därför att Gud, han vill göra allting nytt. Han är densamma igår, idag och i evighet. Alltså är det budskapet relevant för oss här idag också. Även om han gjorde mig ny igår, så behöver jag bli ny idag. Alltså att en förnyelsens våg behöver beröra oss gång på gång. Låt er allt mer uppfyllas av ande. Alltså någonting som sker kontinuerligt och som fortsätter livet igenom. Ni som började i anden, ska ni sluta i köttet? Jag tror att vi behöver verkligen få ett uppvaknande här. Därför att det finns någonting som är kännetecknande för den här tiden. Och det är, som jag sa, det är upptagenheten. Det är att det moderna samhällets struktur, med att allt färre ska göra allt mer jobb. Man ska göra man ska utveckla sitt företag och man ska, måste dra ner på kostnaderna. Och då är det de anställda som ryker. Men man har samma krav på att man ska fylla produktionen med samma och ännu mer med sina produkter. Då är det, blir resultatet att färre människor ska fylla större produktion och göra större, mer arbete. Och det här går igenom överallt i vårt samhälle. Överallt. Till och med in i kyrkan. Och det som kan se så, var så präktigt och rätt i våra ögon, så finns det en nyans av lögn i detta som har lockat oss att bli som alla andra. När Mose hade med Gud att göra och det här folket som han hade blivit ledare för, så var han nära många gånger att ge upp när han insåg att det här kommer inte att gå. När han hade varit uppe på berget och tagit emot lagtavlorna. Och när han kom ner till folket så hade de tillverkat en guldkalv. Och han slår sönder lagtavlorna i förtvivlan. Och han går inför Gud i förtvivlan och ber, ta bort oss. Inte helt sant. Han har fortfarande en hunger efter att få gå med Gud hela vägen. Och han ber en bön där inför Herren när han inser att nu är det kört. Nu kommer Gud att förgöra oss och folket och mig. Och låt det ske. Om inte det vore så att Gud har verkligen utvalt oss. Tillbaka med det här med utväljandet. Vilka är det som blir utvalda? Ja, de som har svarat ja på kallelsen. Det var ju folket som hade vandrat ut ur Egypten en gång. Och så hade de börjat trilskas på vägen. Märkligt folk, så gör ju inte vi. Men i varje fall, då ställer Mose ultimatum inför Gud. Alltså, om vi ska gå härifrån, så ska vi gå härifrån. Då ska det vara du som leder oss härifrån. Och om det är så att du fortfarande är vår Gud, så ska vi utmärkas på något sätt. Utmärkas bland alla andra folk. Att man ska märka att det är Gud som är vår far. Att det är Gud som har kallat oss till den här festen. Annars så går vi inte ens steg till. Och jag tror att det är dit hän på något sätt vi måste komma i den situation vi lever i. Att vi vill inte fortsätta om inte det är så att Gud är med oss. Vi kan hålla på med en verksamhet ganska länge utifrån att vi har kommit in i en verksamhet som går mycket av sig själv. Att vi gör som vi alltid har gjort. Vi kan kopiera fjolårets agenda och trycka upp nya programblad. Och så går vi som vi alltid har gjort. Men frågan är om vi kommer att komma fram till målet på det sättet. Om inte det är så att vi behöver hitta tillbaks till att Gud leder oss på det sätt som han vill. I Galaterbrevet säger Paulus så här i 5:e kapitlet. Jag slår upp det och tar det innan till för säkerhets skull. Galaterbrevets 5:e kapitel. Och 16:e vers. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär. En enkel uppmaning och ganska tydlig också. Vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot anden och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Och så vidare, så talar han om köttets gärningar. Som vi ser tydliga exempel på i vår tid. Det här med hur det ser ut i vårt samhälle, det måste på något sätt bli uppenbart för oss att det är förstås hur tiden ligger och hur samhället är uppbyggt idag. Vi kan inte göra så mycket åt det, men vi måste på något sätt hitta vägar för att kunna prioritera på ett annat sätt i våra egna liv. För att vi ska kunna komma fram till att vi vet vart vi är på väg. vi vet på vem vi tror. Att det blir på något sätt som någonting som är så självklart för oss att vi inte behöver få tvivel på det här. Det är inte så att den här förkunnelsen idag ville trycka ner dig och säga till dig att du är helt fel ute och du måste verkligen göra om ett nytt beslut så att säga i ditt liv. Utan det är den här predikan framför allt ville göra och lära oss idag, tror jag. Det handlar om att vi måste hitta vägar i vårt liv att prioritera på ett rätt sätt i våra handlingar, det vi prioriterar i våra liv, så att Jesus får komma i första ledet för att vi ska få harmoni i vårt liv. För att det är så många som idag drabbas av vad man kallar för att man går in i väggen. Och det tror jag är mycket därför att man har förlorat kontakten riktigt med det Gud vill göra i våra liv. Och det Gud vill uppenbara för oss när det handlar om viktiga saker vi behöver prioritera. För annars hamnar vi i den här tidsålderns stress och jäkt och som drar ner oss. Det är ju många av trons historiska personer som har vittnat om det här. Alltså att när de hade mer att göra så avsatte de mer tid i bön inför Gud för att den här tiden med allt det de hade att göra skulle få bli mer effektiv, så att säga. Det som Jesus har som ett exempel i sina relationer i Bibeln är ju Marta och Maria. Och där Marta var den här arbetsamma som gjorde allt det som var självklart förstås när man skulle få besök i sitt hem, att göra i ordning och stöka till och ställa i ordning. Men Maria, hon lade det åt sidan och satte sig vid Jesu fötter. Och Jesus säger åt henne att hon hade valt den goda delen. Och det är det här som vi måste på något sätt få hans hjälp att lära oss att välja den goda delen. För att vi ska komma med på den här festen. För snart är det dags. Snart är det dags. Och vi har väl de där kläderna på oss. Ska vi be tillsammans? Herre, tack för att vi får vara med på den här festinbjudan, Herre. Och nu ber jag att du ska ge oss nåd och kraft att göra det som kommer an på oss för att vi ska vara färdiga, att vi ska vara redo när kallelsen kommer och det är allt står färdigt i den himmelska världen, Herre. Jag ber att du ska välsigna oss idag, Herre, att vi kan göra de rätta besluten i våra personliga handlingar och i våra liv, Herre. Och att vi kan sätta dig främst, Jesus. Jag ber att du ska hjälpa oss att avslöja det som blir oss till hinder. För att din vilja ska kunna få ske i våra liv. Och för att du ska kunna utföra det du vill göra i våra liv, Herre. Att vi ska kunna avslöja detta och sätta det på plats. Och göra rätta prioriteringar i våra liv, Herre. Jag ber om detta, Herre, i ditt namn, Jesus. I det namn som är över alla andra namn, Herre. Och vi bekänner oss till dig och vi prisar dig, Herre, för att vi får kallas dina barn, Herre, idag. Och vi hyllar dig, Herre, för den du är. I Herren Jesu Kristi namn. Amen. Amen.